farfar, 92 år, nyligen var på vårdcentralen så frågade läkaren hur han mådde. Ja du, svarar han bekymrad. Ska jag vara ärlig så känns det ibland som om jag är 92 år. Nu kickar vi igång höstmörkret. Oddpod, avsnitt 393, och du frågar hur peppad är vi för det? Ja du, ibland känns det som att man har gjort 393 avsnitt. Men det är med samma studs i steget som farfar som vi ska försöka rassla igång den här gamla kärran. Den vi kallar Åbyte Diktum, med mig som heter Billy Rimgard och min kollega Tobias Nordström.
Hallå där.
Hej.
Svårt det där med ålder.
Ja. Det, precis. Han, när man pratar med farfar får man alltid sådana perspektiv eftersom han gärna slänger sig med uttryck som du som är så ung och ditt liv har ju knappt börjat och sådana saker. Och då det känns ändå...
Men där har ju han, även om det är en perspektivfråga så har han ju fel.
Ja, det har han.
Jag menar, alltså, även statistiskt sett så är du ju halvvägs åtminstone.
Ja, precis. Jag har så många, ja, liksom, ja, nu, vi ska inte öppna den här dörren känner jag, men det var väl jag som gjorde det när jag, men så här, jag har haft lite oflyt med vänner som liksom gått bort i ålder som inte är så himla mycket äldre än jag är nu, så att jag har så här ganska mörk, en dyster syn på vad livslängd är, men det gör ju att när man pratar med farfar så får man lite härliga perspektiv, att det kanske är svinlång tid kvar.
Jo, absolut. Men jag menar, det är väl också en bara naturlig del att ju äldre man blir desto fler man känner dör. Så, alltså, oavsett liksom, vad heter, tills man inte känner så många längre för att alla har dött.
Jo, men när folk dör i steget när de är 54, jo. Det är inte, det är ju liksom ändå en...
Men jag menar, det kommer ju bli, det är ju en bister verklighet att det kommer bli vanligare ju äldre man blir, att liksom folk bara dör, så att säga. Men jag för några år sedan var väldigt nyfiken på det här med, du vet, det snackades ju mycket för några decennier sedan om liksom det här med att den första 200-åringen är född och sådär. Eller du kanske inte har hört sånt?
Nej.
Men vad heter det? Nyligen så det här aktualiserades nyligen när Xi Jinping och Vladimir Putin hade någon slags hot mic moment under något statsmöte där de pratade om ja, nu kan man ju bli 150 utan problem för att, vad heter det? Men vetenskapen har gått framåt och vi liksom så här kan bota saker och man kan ja, och de har väl tillgång till saker som vi andra har inte har tillgång till också, kan man väl tänka sig. Men det har ju liksom gått lite stå i det här med ökad livslängd. Alltså, vad heter det? Man tänkte ju liksom att så här, för i alla fall 15 år sedan, 20 år sedan, ännu mer att säga, men nu, vi kommer liksom bara bli äldre och äldre. Men sen har ju det där liksom stannat av ganska mycket. Alltså, den äldsta personen som har levt någonsin blev 122 år gammal, dog 97. Mm. Och sen dess har liksom ingen riktigt varit i närheten av att slå det rekordet. Alltså, folk har blivit liksom 120 emellanåt. Men det är en jävla skillnad på 120 och 122. Alltså, om man ser rent statistiskt så är det liksom... Antalet människor som tar sig till 120 är få. Och förbi 120, då blir det liksom så här... Kurvan bara störtdyker ännu mer, liksom. Om idén då liksom är att vi ska liksom bli äldre, då borde det där liksom sakta... Det där rekordet borde liksom slås... vartannat år typ, eller en gång i halvåret, för att den här kalkylen ska hålla, att vi ska bli så gamla. Men det gör den liksom inte, utan det verkar som att det finns en liksom ett hard stopp någonstans där.
Och det är väl himla tur det.
Ja, det är exakt, det är ju betryggande, för det är väl också den här grejen som man har snackat om då, att vad är det då för ålder då man tänker sig? Det man tänker sig att vi blir 200 år. Det man föreställer då är att man blir 50, typ 40-50, och sen stannar man så i 100 år till. Men så skulle det antagligen liksom inte funka, utan det är väl snarare om du blir 200 år, då blir det väl 120 och är liksom i 120-form. Och sen ja. Så liksom är det bara sakta men säkert ännu mer downhill från det. Liksom. Det är väl inget kanske... Det är väl ingen liksom superstimulerande tillvaro kanske?
Nej. Jag skulle vilja börja dagens avsnitt med en litet moraltest. Hur står det till med moralen på månen? Frågar de sig i rymdstudion en gång i tiden. Och hur står det till med moralen på jorden kanske är frågan här. Vi landar i några scenarion här. Liksom. En 15-åring som tuggar tramadol och skjuter någon över knarkpengar i ett källargym. Det finns liksom, i min värld, inget coolt med det. Det är bara mörkt.
Ja, absolut.
Ja. En solovårare som dejtar under falska identiteter och blåser ensamma hjärtan på alla sparpengarna. Har vi något coolt i det?
Ja, men lite ändå. Alltså, ja. Vad heter det? Alltså, någonting coolt finns det ju i en conman.
Ja. Men inte riktigt någon... Svårt att känna sympati ändå.
Ja. Alltså, det är det ju. Men jag säger inte att det är supercoolt. Jag säger att det finns något pyttelitet coolt.
Det finns något som är lite coolare än att skjuta någon i ett källargym över knarkpengar.
Ja, ja. Exakt.
Någon med backslick som rattar en hedgefund och tar kickbacks under bordet, knarkar och köper sex. Känner man att det där är en skön snubbe?
Ja, det är väldigt svårt att sympatisera.
Ja. Men däremot, om man mitt på ljusa dagen gör en delikat och välkoordinerad stöt mot Louvren, då skiter vi i att det är vårt gemensamma kulturarv som de liksom har i sönder. För det är en god heist och vi älskar gentlemannatjuvar. Är det så?
100%. Ja, men det är ju sånt här vi behöver dessa dagar. Alltså jag var irriterad på att den här juvelkuppen på Louvren inte blev större nyheter. Alltså det blev ju ganska stora nyheter. Men jag var besviken på att det inte var det enda vi pratade om i liksom åtminstone 24 timmar. Utan det liksom så här var en notis i princip. Alltså jag tänker så här, Louvren, har du varit på Louvren?
Nej.
Det måste väl ändå vara liksom världens mest berömda museum.
Ja, absolut.
Alltså världens mest berömda tavla hänger där. Det är liksom så här, ja, men det är liksom på något sätt sinnebilden av vad ett konstmuseum är. På alla sätt och vis i princip. Att någon då gör en liksom heat-kupp mitt på ljusa dagen, alltså sättet, om man inte har läst det, sättet den här kuppen gick till på var helt enkelt att de körde dit en kranbil, drog upp kranen mot en balkong vid ett fönster, klättrade upp på den här lilla balkongen, hade med sig sån här portabel sågklinga typ, och som de då sågade upp fönstret med, in hotar vakterna med den här sågklingan, alltså inga skjutvapen eller någonting sånt, för att ja, få folk att inte leka hjältar, slå sönder några jewel cases, vad säger man, montrar, rycker åt sig ett antal ovärderliga smycken, ut därifrån, ner upp på motorcyklar, vi sen drar iväg, försvinner från polisen. Man har fortfarande inte gripit någon. När vi spelar in det här ska sägas. Det kan ju ha hänt någonting innan de timmarna det går mellan att det spelas in och att det släpps. Det är ju, och det ska tilläggas, allt det här tar alltså 7 minuter. Det är väl kanon? Ja.
Men det tar också 7 minuter att kliva ner i källargymmet och skjuta någon. Och dra iväg på en voj.
Det är ju ett mycket mer... Alltså det här är ju... Juvelkuppen på Louvren är ju ett i princip offerlöst brott.
Då får vi gå tillbaka till vårt gamla specialavsnitt om heists. Som ju till viss del ändå tog upp hur det är att bli utsatt som anställd. Det var ju någon som hade hotats med någon vinkelslip och lite sånt.
Ja, jag sa i princip ett offerlöst.
Vi alla är väl offer i och med att det är vår civilizations liksom, kulturskatt. Som...
Alltså, så här, visste du inte att de där smyckena fanns innan kuppen ägde rum, kan du inte claima att någonting har förlorats, skulle jag hävda.
Ja, nej, men det kittlar ju, det gör det. Och det märker man ju också på internationell media, så är det ju mycket mer liksom illustrationer, kartor, pilar, timelines, allt det göttiga som man vill bara sitta och gå ner sig i.
Ja, men och sen, alltså det är ju det pratade vi om när vi gjorde Heist-avsnittet också, att det som kittlar oftast med den här typen av brott är ju alltså att det finns en sinnebild av kompetens på något vis. Alltså att det är liksom välplanerat, väl utfört, och att man liksom så här på 7 minuter har tagit sig in på en plats som man liksom föreställer sig är väldigt välbevakad, och sen har försvunnit därifrån med de här juvelerna. Det spännande är ju liksom, för det är det första man tänker på, de här blir ju omöjliga att liksom sälja. Det är väl till den där hedgefondmäklaren du nämnde kanske, som man just kan få en bråkdel av priset för att sälja dem. Så det var Wall Street Journal spekulerade snarare i att de här liksom tiarorna och broscherna och annat kommer att plockas isär. Alltså att man kommer plocka ut diamanter, smälta ner grejer och liksom ädelstenar kommer liksom separeras från och sen liksom helt enkelt spridas ut på det sättet.
Du tror inte att de kommer ligga i någon villa då, i Kina, där någon 150-åring ska sitta och titta på dem tills de, alltså att det är privata?
Jo, kanske, men jag menar, det var väl så här, den här konstkuppen som ägde rum på Moderna Museet för väldigt länge sedan. Då var det ju till exempel att man hittade 2 av tavlorna efter typ 20 år på någon vind. Alltså det, just ja. För att det är liksom så här, det är svårt. Har du liksom ingen färdig säljare eller någon som har beställt det här rånet, så är det liksom svårt att hitta en köpare liksom, som är beredd att betala liksom i närheten av vad de här konstverken eller smycken i det här fallet då är värda. Så att det är en utmaning. Häleri, det är en konstform det också.
Ja. Det är svårt att hitta köpare, också svårt att hitta liv i universum, som vi vet sen förr. Den berömda Fermi-paradoxen. Varför är det så tyst där ute? Om det finns ett oändligt antal galaxer, varför finns det inte ett oändligt antal civilisationer? Och varför hör vi ingenting? Och goda nyheter i dagarna är att Fermi-paradoxen kan ha fått ett svar. Det är faktiskt en ganska avancerad grej att hävda, men Dr. Robin Corbett, som är en forskare på universitetet i Maryland i Baltimore, har en hypotes. Och man brukar prata om Ockhams rakkniv, att det är mest liksom... Vad är det man säger?
Ockhams rakkniv, den lösningen som kräver minst antal antaganden är troligtvis den rätta.
Ja, och då skulle jag vilja lansera Corbetts rakkniv. Corbetts rakkniv, den metoden går då ut på att den lösning som kräver minst ansträngning av den som försöker lösa det förmodligen är den rätta. För det här är nog det slappaste jag har hört. Han pratar om någonting som han kallar för radical mundanity. Alltså radikal enkelhet. Det går i princip ut på att ja, det finns massa civilisationer. Och de har utforskat sin närmsta kosmologiska hemvist, tröttnat och åkt hem. Det är därför vi inte har hört någonting av dem.
Okej. Väcker ju frågor ändå på något sätt.
The idea is that they're more advanced, but not much more advanced.
Ja, jo.
It's like having an iPhone 42 rather than an iPhone 17. Och ja, helt enkelt så, they don't have faster than light, they don't have machines based on dark energy, they're not harnessing the new laws of physics.
Men det här, men det, alltså jag har hört liknande svar på Fermis paradox förut. Alltså till exempel finns det ju den här idén om, alltså just tid, att livet kräver liksom, precis som vi känner till det på jorden, så kräver det sina miljarder år för intelligent liv att utvecklas. Och universums ålder då helt enkelt möjliggör inte för att någon civilisation ska ha funnits tillräckligt länge för att, ja, men ha knäckt saker som att resa snabbare än ljusets hastighet, maskhål eller annat liksom. Som man ändå liksom, det är det man behöver knäcka för att på riktigt komma ut dit. Alternativt då att det är någon slags livsform som lever väldigt, 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 väldigt länge. Och helt enkelt bara kan sätta sig i ett rymdskepp och sen vänta 100 000 år tills man kommer till nästa ställe. Det är också en potentiell lösning. Men även i det fallet så behövs ju liksom tidsaxeln expanderas innan de når oss eller andra, så att säga. Men ja, vad ger du för den här lösningen?
Ja, vi kan höra vad professor Michael Garrett, som är chef för Jodrell Bank Center of Astrophysics, han tycker så här. It projects a very human-like apathy on the rest of the cosmos. I find it hard to believe that all intelligent life would be so uniformly dull. Och hans teori då, eller hans svar på Fermi-paradoxen, det är att other post-biological civilizations have advanced so rapidly that they are beyond our capacity of perceiving them.
Mm.
Så att andra civilisationerna finns och de är så avancerade att vi inte ens kan uppfatta att de finns. Det är två radikalt olika delar. Och i ena ringhörnan så ser man civilisationerna som några som varit där, doppat tån i vattnet, tyckte att här fanns inget att hämta och åkt hem.
Ja, mitt favoritsvar annars på Fermis paradox är ju den här idén om att vi helt enkelt inte är tillräckligt avancerade för att vara värda att kontakta. Alltså det finns civilisationer där ute som har koll på att det finns liv på planeten Tellus, men det är inte så mycket att bry sig om. Alltså på samma sätt som vi inte är så intresserade av att konsultera myror och säga hej, så är de inte så intresserade av att liksom prata med oss. Som liksom, ja, det är mer som, för dem är det mer som att titta på en myrstack, att titta på oss helt enkelt. Om de nu är så, om de är tillräckligt avancerade för att ha kunnat kartlagt livet i universum och ha möjligheten att resa och kommunicera, så att säga.
I stort sett menlös.
Så. Ja, men ungefär den teorin. Tänker vi ska prata lite goda nyheter. Mm. Känns som ändå så här, visst, vi var peppade på heisten. Kanske lite tongue in cheek. Men det här kan man vara peppad på riktigt. Känner du till ITER?
Nej.
Det är alltså en förkortning för ett omfattande projekt som nu går in i sin slutfas konstruktionsmässigt. Det är, ITER står då för International Thermonuclear Experimental Reactor. Det här är då helt enkelt en fusionsreaktor som håller på att byggas i Provence i Frankrike. Man har hållit på med det här de senaste, alltså sen 2007 i princip. Det är ett samarbete mellan ett stort antal länder. Det är EU, det är Kina, det är Indien, det är Japan, det är Sydkorea, det är Ryssland, det är USA. Med på ett hörn även Australien, Kanada, Kazakstan, Thailand. Och det här är helt enkelt en satsning för att på riktigt försöka komma till bukt eller hitta en lösning på nuclear fusion. Alltså en ny energiform helt enkelt. Och det här, vi har ju pratat tidigare om att man liksom de senaste åren har gjort en del framsteg i det här, på det här fältet, med att liksom faktiskt få lyckade fusionsreaktioner där man utvinner mer energi än det kostar, men då i väldigt, väldigt, väldigt liten skala. Och tanken är då att ITER ska liksom, ITER ska inte bli en, den första reaktorn som liksom gör det här för att framställa energi som vi sedan brukar, men det är liksom det templet, det är liksom här man ska hitta hur det ska gå till för att börja massproducera den här typen av reaktorer. Och man bygger det här då i stor skala. Och nu då under hösten här så byggs då det som liksom är den sista och viktigaste delen, nämligen reaktorkärnan i, vad heter det, ITER. Och det är mycket som kan gå fel, som det alltid är i den här typen av projekt. Det, budgeten för den här sista biten ligger på drygt 2 miljarder kronor. Liksom, går det åt helvete så är det ju liksom åratal av arbete som är down the drain. Men här tycker jag, här får man välja glädjen, känner jag ändå. För om man nu liksom lyckas bygga ihop den här reaktorn, då kommer man de kommande åren kunna liksom börja göra storskaliga fusionsexperiment. Någon gång liksom, man räknar med att man kommer kunna skala upp de här experimenten någon gång 2033.
Mm.
Och det är ändå liksom inom synhåll på något sätt.
Verkligen, verkligen. Gud vad spännande. Och det finns inga, det man direkt tänker på är ju liksom den här kärnan nu som de ska testa. Är det inte också väldigt bra uppsatt för en katastroffilm? Eller att vi öppnar något jävla svart hål som slukar hela jorden och sådana saker?
Teoretiskt sett så är det ju liksom, visst det finns risker med det här givetvis. Men teoretiskt sett så ska det ju liksom inte finnas, det finns ingen sån, som när de byggde liksom atombomben, den här uträkningen om att man skulle kunna starta en kedjereaktion som antände hela jordens atmosfär. Det finns ingen sån inget sånt katastrofscenario, utan det är ju mer liksom ett katastrofscenario i att den här reaktorn går åt helvete. Men det är ju också, det här är ju liksom minutiöst liksom, i och med att det här inte är, den är inte byggd för bruk, den är byggd för experiment, så är det ju liksom, man är ju mer försiktig än vad man skulle vara om det här var liksom ett vanligt fusionskraftverk. Alltså ett framtida fusionskraftverk. Det här är ju liksom, det är väldigt viktigt att saker är korrekta, så att säga. Ja. Piggar upp. Det sägs att det ska vara det största projektet mänskligheten har tagit sig an, alltså i antal samarbetsländer, antalet involverade parter etc.
Spännande. Och vet vi när det här, alltså slutfasen, när det var kärnan som de skulle nu, eller reaktionen, de skulle liksom initiera, vet vi när man trycker på knappen, så att säga?
Nej, man har varit lite försiktig. Till att börja med då så var planen att det skulle vara färdigbyggt nu hösten 2025. Men det kommer inte bli, så man har varit lite mer liksom lös med exakt när det här kommer vara ihopsatt. Så att den här biten nu, man vet inte exakt hur lång tid det kommer ta innan reaktorn är klart. Men som sagt, just nu så är målet 2033 att börja göra mer storskaliga experiment då. Så att jag gissar att det är liksom en period av konstruktion som tar lång tid, men sen också, du vet, ganska många tester och annat innan man faktiskt kör.
Mm. Vi får väl följa upp det där, känner jag.
Ja.
Det här är,
vi hörs igen 2033.
En strimma hopp för mänskligheten.
Ja. Ja, men ändå, det här är för, det, alltså, för att förstå exakt liksom, om det här skulle vara fruktbart. Det är ju alltså då obegränsad energi har vi ju då.
Ja.
Och framförallt clean obegränsad energi.
RIP Bitcoin.
Ja, kanske.
Om lösningen på Fermi-paradoxen var en ganska vad ska man säga, bombastisk nyhet givet att teorin helt enkelt gick ut på slapphet. Så vill jag gå vidare till mer rymden här, men inverterad. Potentiellt sprängstoff inbakat i en ganska blygsam artikel från Stockholms universitet. Det är forskaren Beatrice Villaroel som är forskare vid Nordita vid Stockholms universitet. Som tillsammans med internationella kollegor har, och det här, det är lite svårt att hänga med, och det gör också nyheten speciell. Jag har inte läst, de länkar då såklart studien som jag har hört är väldigt läsbar, alltså läsvärd i sig själv. Inte hunnit göra det, för det här kom till mig igår. Men vad man har gjort är att man har tittat på fotografiska plåtar från tidigt 1950-tal. När man liksom, vad heter det, när man alltså exponerar fotografiska plåtar med natthimlen. För att liksom fota de, stjärnhimlen helt enkelt. Och då har man tagit en uppsjö sådana fotografiska plåtar och analyserat dem digitalt för att se liksom vilka av de här ljusen finns med jämnt, vilka dyker upp intermittent, vilka kan man se förändringar på och så vidare.
Mm. Så att, alltså, att man jämför med idag eller att man bara tittar på de gamla så att säga?
Bara de gamla.
Mm.
Och de liksom har analyserat över 106 000 ljusblixtar som de kallar det. Och ljusblixtar är alltså någonting som... idag på den här typen av fotografier så är ljusblixtar oftast någonting som uppkommer av att solljus reflekteras i en satellit eller i någonting som ligger i omloppsbana.
Okay.
Citat från Beatrice Villaroel här. Idag vet vi att korta ljusblixtar ofta är solreflektioner från platta, högt reflekterande objekt i omloppsbanor runt jorden, såsom satelliter och rymdskrot. Men de fotografiska plåtar som analyserats är tagna innan människan hade satelliter i rymden. Alltså 1950-tal. Och vad man då kan se, det är att samma natt som det var uppmärksammade observationer av oidentifierade flygande föremål i Washington DC den 27 juli 1952, så har de hittat ett smalt band där flera ljusblixtar ligger längs en linje. Oftast, alltså skulle man se det här idag så skulle det indikera reflektioner från platta reflekterande objekt i rörelse, alltså en satellit till exempel. Mm. Och det ser man på den här natten där det var massa UFO-grejer 27 juli 1952. Så står det så här, under lång tid har enstaka ljusprickar på astronomiska plåtar avfärdats som defekter, även när de såg ut som riktiga stjärnor. Forskarna menar att de nya studierna visar att en del av dessa fenomen faktiskt är verkliga objekt och uppvisar mönster som inte kan förklaras av slump eller bildbrus. Citat Beatrice Villaroel. Mitt i vad som uppfattats som brus på plåtar verkar det finnas en äkta population av fenomen som korrelerar med bland annat kärnvapenprover eller rapporteringar av UFOn och som saknas i jordens skugga. Den typen av solreflektioner får man inte från runda objekt som asteroider eller dammkorn, utan bara om något är väldigt platt och väldigt reflekterande och reflekterar solljuset med en kort blixt. Och så avslutar den här lilla artikeln då. Resultaten är oväntade och forskarna pekar på att en del av de små prickarna på plåtarna kan bero på reflektioner från fysiska objekt i höga omloppsbanor runt jorden. Men det här är ju långt innan vi som civilisation hade några fysiska objekt i höga omloppsbanor.
Inte superlångt, men innan då. När Sputnik, ja. När... 57 Sputnik, så att det är precis innan. Mm.
Och så kittlande att man då alltså kan se Man kan alltså se ljusblixtar, alltså de här är ju daterade, så man kan se alltså ljusblixtar reflekteras från våra kärnvapenprover. Ungefär som om det låg någon i hög omloppsbana och tittar ner lite för att se, vad är det de pysslar med där nere? Är det här något vi behöver bry oss om? Sen kanske de tänkte, nej, det här är ungefär nivån av myror. Vi återkommer om 300 000 år.
Ja, intressant. Men vad heter det? Som du säger, potentiellt sett sprängstoff. Men är det inte lite att vi... Alltså vi rycker ju på axlarna åt sånt här. Alltså, vi pratade ju här om veckan om det här klippet som liksom knappt vi... ens liksom brydde oss om. Det här klippet när ett oidentifierat flygande objekt träffas av en Tomahawk-robot och Tomahawk-roboten bara studsar av det här flygande objektet. Så jag menar, vi ser ju de här grejerna lite då och då. Det var även de här Pentagon-läckorna här om året med de här flygande objekten som hade filmats. Men det känns som att vi bara så här, jaha, ja, jo.
Jag tycker att det här är starkare tobak eftersom man går tillbaka till liksom källor. Alltså källmaterialet här tycker jag känns starkare ändå.
Du menar att det finns liksom en mer vetenskaplig grund här så att säga, snarare än ett, liksom, ett filmklipp med eventuella artefakter och annat?
Ja, men för mig på något sätt så slår det starkare i att så här, okej, okay, det är juli 1952, några forskare som jobbar med stjärnhimlen exponera de här plåtarna och titta lite på stjärnorna och så vidare. Sen backar vi bandet och gör en analys med liksom teknik då från 70 år senare och upptäcker att, vänta nu här, givet vad vi vet idag så betyder de här plåtarna något helt annat än vad de som såg plåtarna då på 50-talet såg. För de på 50-talet hade ju då, alltså, jag menar inte att någon har uppsåt att skapa liksom falska grejer, men Om någon jävla jaktplan filmar den här Tomahawk-roboten som studsar och sånt där. Det finns så många fel. Alltså så här, man kan läsa in saker i det med liksom... Var den här roboten, var den defekt? Det vet vi ingenting om.
Jo. Nej, men och sen man så här, man vet inte, alltså till exempel testflyg och annat, alltså en hel del oidentifierade flygande objekt har ju, vad heter det, eller en hel del, men några stycken i alla fall har ju senare visat sig vara liksom experimentflyg som militären har utvecklat och annat. Så, men det finns en rad, återigen då, någon slags Ockhams rakblad visar ju att det liksom skulle kunna finnas förklaringar som ju inte då går att tillämpa i samma utsträckning på de här grejerna från 50-talet.
Och jag läste, nu har jag ju bara läst liksom nyhetsartikeln om det här, inte läst själva studien, men jag ska grotta mig ner i det och se om det finns några roliga detaljer i det här. Men jag tycker ändå att det finns något arkivexkt över att det är it was there all along. Och nu när vi tittade lite närmare på det så såg vi mönstren på något vis.
Ja, kanske. Du efterlyste ju en AI, vad heter det, AI-embargo förra veckan.
Ja.
Och jag sa nej. Så då tänkte jag, då måste vi prata lite AI då.
Jag är så trött på AI. Jag såg några snubbar som... höll på att gå under för att de gick ut på någon ö som är översvämmad när det är högvatten, för de hade frågat ChatGPT om när tidvatten schemat. Alltså så här, jag tänker så här, om människan, om vi sitter ju rädda för Skynet liksom, att Skynet ska komma och döda oss, det behövs inte, för att vi är så jävla dumma i huvudet att vi frågar livsnödvändiga saker, ja, till ChatGPT, och så gör vi oss själva.
Ja, men exakt, alltså du säger precis, Skynet behöver inte ha vapen. Nej. Liksom, vad heter det? Om Skynet vill döda oss så finns det liksom enklare sätt än att, ja, än att utveckla sentient mördardrönare.
Exakt.
Men en intressant grej här, i någon form av skärningspunkt mellan AI och upphovsrätt och det här med idéstöld och annat. Jag såg en grej på Twitter som verkar hinta om... Vi har ju liksom inte gläntat på den här dörren, men det finns ju liksom givetvis ett community på internet som liksom omfamnar AI. Och då ett community som jag har då snuddat vid senaste veckan är communityt som skapar konst med hjälp av de här olika bildverktygen som olika AI-tjänster har utvecklat.
Kul för 3 år sedan.
Vad sa du?
Nu? Kul för 3 år sedan. Kul nu? Frågetecken.
Ja. Ja, men nu känns det väl som att så här, när man ser dem själv, då är det för att boomers på Facebook har gått på något påhittat klipp på en baby som blir attackerad av en isbjörn eller någonting. Och bara, hur kan det här? Och sen kommer det typ... Så här, hur kan det här få fortgå? Är någon boomer upprörd över någonting som absolut inte är på riktigt? Hur som helst. Jag såg då på X, eftersom att det givetvis är på X sånt här finns... Någon hade postat ett klipp som ser ut som hämtat från någon slags animefilm-ish. En flicka sitter vid en Mount Fuji-liknande, ett Mount Fuji-liknande berg och tittar upp mot himlen. Och så går solen ner och natthimlen vecklar ut sig. Och så är det den här texten till. Grok Imagine Trick. Add... citat, day to night transition, slutcitat, to your prompt. In shots like this, you'll see beautiful, harmonious effects of day turnings into night. Och sen har då någon citerat den här tweeten och skrivit så här. Never do this. Passing off someone else's work as your own. This Grok Imagine effect with the day to night transition was created by me. And I'm pretty sure that this person knows it. To make things worse, their copy has more impressions than my original post. Not cool. Och där har då i sin tur fått 4000 retweets, 2000 likes, 700 kommentarer med folk som är upprörda av att bara, man kan inte sno någon annans grejer och sen säga att man har kommit på det själv och bla bla bla. Är det här liksom slutstationen? Är det här vi kommer hamna att vi liksom så här slåss över vem som kom på vilken prompt?
Ja, tänk om det är det. Vilken slutstation. Alltså det är helt absurt. För jag menar, det finns ju den här gamla sägningen, ideas are cheap. Att liksom, sa jag idéer är får? Eller sa jag att idéer är billiga? Ja. Nej men alltså, helt enkelt så att man kan ha en idé. Ja, men jag tänkte att vi har en utomjording som hamnar på jorden och växer upp. Och så växer han upp med jordföräldrar och får kristna värderingar. Och så ska han liksom försvara mänskligheten. Så här. Den idén är inte värd någonting. Det är när du sätter dig ner och tecknar Superman som den blir värd någonting. Och jag har alltid tyckt att det är liksom alla de här människorna som har skrivit ett filmmanus och sen liksom kommer och stämmer 20 år senare när deras liksom pissvanliga jävla pissidé råkar sammanfalla med en film som har gjorts. Jag hade också en idé om, det var ett gäng ungdomar som startar en detektivbyrå och utreder ett mord. Mamma, men så här, alltså det provocerar mig så oerhört mycket när folk liksom klagar på idéstölder. För att en idé är inte värd någonting. Och det här är väl liksom den stora slutstationen, för att i det här fallet så tycker väl folk att de har genomfört någonting. Alltså att, genom att skriva den här prompten och ta fram den här bilden. Men det är lite som så här, när man pratar om musik så är det ju så här. Du har 12 toner. Redan där, det är fortfarande, det är liksom, det är 12 toner vi ska jobba med. Och ska man sen börja begränsa sig till vad som är harmoniskt i varje skala. Men då är du nere på 6 toner. Ja, okej. Okay. Så att utifrån de 6 tonerna kan du liksom göra ett antal olika ackord typ. Och du kanske kan slänga in någon ton som är utanför skalan för att göra lite spacet och sånt. Men det är klart att folk kommer skriva samma låt om och om och om igen. För vi har liksom inte, det är inte oändligt. Sen kan man liksom göra stölderna mer eller mindre uppenbara. Det är klart som fan att det finns liksom rena stölder. Men att liksom, jag tänker att så här, inget som man har skapat med hjälp av AI går att ta någon som helst, liksom dra någon form av lans för. Är det en bra grundregel?
Ja, och jag tänker liksom att så här, det finns något djupt ironiskt i att den här liksom reaktionen och liksom snacket runt det kommer på den här nivån och inte på liksom en nivå under. Alltså den, att man resonerar kring så här, idén till prompten blir viktigare än idén som Grok har använt för att spotta ut den här bilden, så att säga.
Ja.
Eftersom att Grok har ju inte liksom haft en idé. Den är inte kapabel till det. Den har liksom bara en oändlig bildbank att manipulera,
ja,
utifrån då vad vi ber den att göra. Så att det liksom finns ju någonting väldigt ironiskt i att liksom claima någon form av upphovsrätt på någonting som i sin tur har skapats genom upphovsrättsstöld.
Fanns ju ett sånt, jag har liksom haft en som en low key pratpunkt i Oddpod i säkert snart ett år här. Nej, inte riktigt, sen i våras någon gång. Men jag har liksom inte hittat rätt ingång för det. Det var ett case där en musik-youtuber som har ett väldigt eget musikaliskt uttryck, lite åt ambienta hållet, lite rymd, ja, du vet sådär. Någon hade liksom använt hans live, han kör så här live-set liksom, sitter och improviserar i 2 timmar. Någon hade använt ett sånt för att träna en AI och skriva ny musik, laddat upp den på till en distributör, typ Spotify och sånt, vilket hade gjort att den ursprungliga YouTubers live-grejer blev copyright-strikade för att de var för lika då det materialet som en AI hade genererat baserat på hans video, om du fattar vad jag menar.
Ja.
Så att det blev liksom en sån feedback-loop där liksom man tar mänskligt skapat innehåll, genererar AI-innehåll som i sin tur då cancelar det mänskliga innehållet. Och det är ju en sån fruktansvärd dystopi. Det är ju liksom så mörkt så att det knappt går att förstå liksom.
Men jag ser också positivt på något sätt, för att vi närmar oss liksom någon form av kritisk massa där det här liksom inte bär sig, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Alltså där någonting kulturellt annat måste ske för att vi liksom bara inser att så, det här är ju inte kul. Det här är, alltså så här, när det bara är liksom AI-slopp, då tror jag ju verkligen att så här, man kommer göra någonting annat, för what's the point på något sätt.
Laddas ju upp så fruktansvärt mycket AI-genererad musik nu på olika, alltså, musikströmningstjänster och sånt, att det liksom börjar bli svår navigerat i vad som är vad. Och jag uppmuntrar ju den utvecklingen jag med. Jag tycker liksom mer, vi ska generera mer. Jag vill skapa en jävla generationsmaskin här som bara sprutar ur sig pissdålig musik för att det liksom bidrar till det här totala förfallet. Det vore något. Men ja... Men det känns otroligt mycket i alla fall X, tidigare Twitter, att tjafsa om vems prompt som var den ursprungliga.
Verkligen, och jag är nyfiken på liksom att börja följa de här människorna för att se liksom in i den här. Det känns som att det finns en kittlande värld här på något sätt av konstiga föreställningar som ändå liksom så här, i och med att det stryker liksom den största ekonomiska, liksom den bärande delen av den västerländska ekonomin med hårs, så känns det som att så här, ja, det är det här som är tanken, att det är det här som ska vara framtiden liksom. Mm. Så man vill ju titta på det lite också från sidan på något vis. Det blir dags för vad är det nu, den fjärde installationen av Burning Chrome-cirkeln, där vi helt enkelt läser William Gibsons novellsamling Burning Chrome. Och sist så var det Fragments of a Hologram Rose, obesvarad kärlek i någon slags science fiction värld där vi förlorar oss i inspelade minnen. Denna vecka då, någonting helt annat får man väl ändå säga i The Belonging Kind.
Verkligen, och här Jag har ju läst Burning Chrome någon gång i begynnelsen. Den här hade jag inget minne av alls och blev överrumplad, måste jag säga.
Berätta, varför blev du överrumplad?
Ska vi dra synopsis?
Ja.
Vi är återigen på gatorna. Vi barhoppar. Det är en slags... Man börjar se en tema i William Gibsons karaktärer, nämligen att deras relationer och deras jobb och deras... Ja, i och för sig, här framkommer efter ett taget jobb, men det är liksom människor nedsläppta i någon slags urban bebyggelse som bara driver mellan olika typer av lokaler. Här är det på natten, det är barerna, det är liksom... högljödda miljöer, sorgsna personer runt bardiskar i någon slags onämnbar...
I jakt på connection, på samhörighet.
Ja, verkligen. Och barmiljön är ju otroligt levande beskrivna. Men personen vi följer då, han träffar ju en kvinna... I natten. Och det är ju en väldigt drömsk, en väldigt... Ja, men det här är ju folk som... Alltså man, från början får man ju känslan av att det här är folk som bara gett upp. Alltså de bara tar... De flyter med dit natten tar dem, kan man väl säga. Och efter den här första kvällen med den här kvinnan så blir det till en besatthet att hitta henne igen.
En viktig beståndsdel med den här kvinnan är ju, anledningen till att huvudpersonen blir besatt av henne är ju för att han ser henne liksom skifta utseende. Mm. Hon liksom likt en kameleont, eller vad man ska säga, ändrar hur hon ser ut mellan olika barstopp.
Just det.
Och vad heter det, det finns ju något antingen liksom övernaturligt eller något utomjordiskt över det här, i att liksom så här, ena stunden så har hon mörkt långt hår, nästa stund kort blont hår, hennes kläder skiftar, hennes kroppsform skiftar, och det är det som gör att han liksom blir besatt av att hitta henne, och liksom se vad det är som pågår. Och det här leder ju liksom till någon slags, alltså det är en skildring av någon form av besatthet som liksom blir, tar över hans liv. Han slutar arbeta, det enda han gör är att vara vaken på natten och vara ute och leta efter den här kvinnan. Som efter ett tag också blir ett par, alltså det är en man och en kvinna som han följer efter. Och det finns ju någon slags, vad säger man, där liksom, det kulminerar kan man säga i att han till slut får följa med till det här parets hotellrum. Där det då sitter ett 20-tal personer tysta i någon slags dvala. Och på liksom given signal så öppnar alla ögonen och tittar på honom, varpå han springer därifrån och till slut sen inser att han måste bli en del av den här organismen, eller vad det nu är. Liksom. Den här publicerades ju i en horror anthology som heter Shadows. Det här var Shadows 4. Och det är ju liksom tydligt att det här är mer en skräckberättelse än en liksom science fiction berättelse. Jag skulle vilja säga att rent liksom så här, kanske den tråkigaste novellen vi har läst hittills, men kanske den mest välskrivna. Alltså det känns som att så här, här finns det mycket mer en röd tråd, en idé om vilka de här karaktärerna är, som är liksom mer genomtänkt än de tidigare på ett sätt. Alltså det är inte så mycket idé i den här novellen, men det finns ändå liksom ett genomtänkt narrativ i större utsträckning än i de tidigare. Håller du med mig om det?
Ja, men verkligen, verkligen. Och det känns ju verkligen sån här... det finns ju någonting väldigt tematiskt i den här, tycker jag, som passar in klockrent i sin tid med så här Soylent Green. Ja, det är väl, den är väl lite tidigare, men alltså den här typen av skräck där vi har någon form av utomjordisk grej på gång och vi kan inte se skillnad på dem och människor. Det var väl en smitt, alltså den har väl sin rot i kommunistskräcken väldigt mycket.
Ja.
Och jag, svårt att säga i den här om det är en flört med det, alltså att det är en parafras, eller om det är liksom på riktigt den bästa skräcken han kunde koka ihop vid det här laget.
Mm. Men det finns ju också någonting i liksom så här det surrealistiska här som liksom känns som att det är skräcken, alltså att konsumeras av liksom någonting okänt. Alltså både bokstavligt men också mentalt liksom, att uppslukas av en idé eller uppslukas av en besatthet av att ta reda på hur någonting ligger till. Det tänker jag liksom också är någon form av så här Kafka-aktigt drag som finns genom den här novellen. En sak som jag tänkte på är ju att den sätter ju lite grann liksom de här frågorna vi ställde upp halvt ur spel.
Ja.
I och med att det liksom, så det här är ju liksom ingen framtid.
Nej, jag tänkte på det också, att man, när man läser den här så läser man in The Sprawl, man tänker på William Gibsons värld, men det finns ingenting i den direkt som uttrycker, alltså det hade också bara kunnat vara en sleten jävla barkvarter i New York i princip.
Ja det är precis, det finns liksom ingen tech eller någonting som indikerar någon form av framtid överhuvudtaget. Utan det är väl liksom snarare tydligt att det är någon form av amerikansk samtid för 1981 som skildras här. Både i form av liksom referenser till liksom Shirley MacLaine och till vad heter det, Loretta Lynn och Conway Twitty musik och liksom så här. Det är ju inte, det finns liksom så här, saker som knyter den i en tid snarare än frigör den, så att säga.
Och om man skulle vilja se det som, om man ändå vill utgå från att det är en framtid, i sådana fall så gör den ju samma fel som vi pratade om tidigare, att framtiden var mycket renare än man tänker.
Ja.
För att den här typen av schaskiga liksom dive bars existerar ju numera inte inne i citykärnorna utan mer i periferin, i alla fall i liksom
i alla fall i västvärlden.
London, ja, exakt. Mm.
Jo, verkligen. Jag tycker så här, det som är som sagt ganska liksom välskriven, bra röd tråd och så där, men det är ju en idéfattig novell på ett sätt som känns lite trist i sammanhanget.
Verkligen.
Jag tänkte lite på Michael Fabers Under the Skin. Jag vet inte om du har läst den eller sett filmen.
Nej.
Den handlar ju om en utomjording som kommer till Skottland och kör runt och plockar upp liftare som den abduktar till sin liksom hemplanet. Den har liksom, ja men det finns liknande teman av, vad ska man säga, onämnbarhet, alltså någonting omänskligt och någonting liksom en underliggande skräck som finns mitt bland oss. Och den har även den har en kvinnlig, inte protagonist, eller där är väl en protagonist, men i vad heter det, The Belonging Kind, så är det väl inte kanske protagonisten, men alltså den här utomjordiska figuren är liksom en kvinna som anspelar på liksom något slags kanske inte det, liksom sex, men att definitivt attraktion. Det finns också en ganska manlig blick i den här novellen, måste man säga.
Oh ja. Alltså det här är ju verkligen, det finns inte bara ganska, utan väldigt mycket så. Jag tänker att det här är ju väldigt mycket en noir-övning. Den ensamma mannen på dekis som liksom hittar hopp om livet i kvinnan med stort K liksom. Alltså det finns en driva runt är väl den tropen här, eller vad man ska säga.
Ja, det finns ju liksom någonting så här, det ska sägas också, det har vi inte sagt än, men den här är alltså skriven tillsammans med en annan författare som heter John Shirley, som jag har noll koll på. Men de bygger ju väldigt mycket av nerven här också runt en slags attraktion. Alltså till en början sexuellt laddad och sen laddad med någonting annat. Liksom successivt mer laddad med någonting annat. Någon form av fascination för det okända, om man ska säga.
Vad läser vi till nästa gång då?
Jag ska säga, jag tror det här kommer att vara lågvattenmärket i Burning Chrome cirkeln.
Ja, jag tänker att vi kan liksom inte approacha den här på samma sätt. Men däremot lite uppfriskande ändå att han inte bara trampar runt i de här cyberpunkska myllan och sådde sina frön, utan att det experimenterades lite.
Ja. Näst på tur då är Hinterlands som publicerades 1981, samma år som Johnny Mnemonic, The Gernsback Continuum och även The Belonging Kind. Den här, likt flera andra, till exempel Johnny Mnemonic, gavs första gången ut i magasinet Omni, så den läser vi helt enkelt till nästa gång.
Ha det så bra tills dess, så ses vi på barrikaderna.
Ta hand om er.